Ja, som ni hörde så är versen för dagens predikan väldigt kort, eller bibeltexten som vi predikar över idag är väldigt kort. Ni har säkert redan till och med kanske lärt den utantill. Det är en uppmaning från aposteln Paulus till församlingen i Kolosse. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Och jag vill tala utifrån den här versen, och först och främst har jag tänkt bara att vi ska titta på vad är det egentligen som Paulus säger här. Och sen gå in lite mera på varför riktar Paulus denna uppmaning. Och hur tar vi den till oss här idag i Korskyrkan. Så Paulus, han nämner att låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Och kanske någon undrar, varför säger han Kristi ord? Varför säger han inte låt Guds ord bo rikligen ibland er? Eller låt skriftens ord bo rikligen ibland er? Och här tror jag vi måste se lite grann på sammanhanget, så jag tror ger oss ett svar på den frågan. Den här uppmaningen återfinner vi som sagt i brevet till Kolosserna, en församling i nuvarande Turkiet. Och detta brev som Paulus har skrivit är ett väldigt kristuscentrerat brev. Och det finns en bakgrund till det, en bakgrund i församlingen. I den här församlingen fanns det nämligen influenser som Paulus riktar sig mot i det här brevet. Och väldigt kortfattat kan man säga att det handlar om en ofullständig uppfattning om vem Kristus är och vad han har gjort. Så i sitt historiska sammanhang kan man säga att uppmaningen att låta Kristi ord rikligen bo ibland er är en viktig betoning för brevets mottagare. Kristi ord, hans egna ord och ordet om Kristus. Kolosserna behövde denna uppmaning för att komma till rätta med speciella missförhållanden. En bristfällig och otillräcklig bild av Kristus. Jag vill ge den bakgrunden, men jag tror att uppmaningen att låta Kristi ord rikligen bo ibland er, ibland oss, mycket väl kan också vidgas till att säga låt Guds ord, låt skriften rikligen bo ibland er. Jesus själv, han sa ju så här, att tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Jag säger er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick i lagen förgå förrän allt har skett. Så att för Jesu del så kan jag säga att allt Guds ord är också det ordet som han står för, som han sanktionerar. Och Jesus, han säger också i sitt avskedstal till lärjungarna, vi hittar i Johannes Evangeliets 17 kapitel, där han ber för lärjungarna, den överste prästliga förbönen, så ber han till Fadern att helga dem i sanningen. Ditt ord är sanning. Så att Kristi ord eller Guds ord eller skriftens ord, jag tror att vi kan låta det vara inkluderande. Så säger Paulus i den här uppmaningen, låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Och jag tror att vi ska ta fasta på det, att det här är en uppmaning inte främst till enskilda, till dig och till dig och till dig. Det är det förstås också. Men framförallt är det en uppmaning han säger till er, ibland er, hos er. Ordets inverkan på församlingens liv, på församlingens gemensamma liv. Låt det rikligen bo ibland er när ni lyssnar tillsammans på ordet, förkunnelsen, predikan. Och så säger han att låt det bo ibland er. Låt det rikligen bo ibland er. Och det är för oss också en lite rannsakande uppmaning. Vad nöjer vi oss med? Är vi mätta? längtar vi, som det står, efter den rena andliga mjölken. Och det talas i skriften ibland om mjölk och om fast föda. Längta efter den rena andliga mjölken så att ni genom den växer upp till frälsning. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Och så, för att vara fullständiga här i hur vi analyserar versen, det står också: låt det bo ibland er. Tillåt ordet. Var inte den som reser hinder för att ordet rikligen får bo ibland oss. Underlätta och möjliggör. Där har vi själva uppmaningen. Vi har ägnat oss väldigt kort att analysera. Vad är det egentligen som Paulus säger? Vad är innehållet i den här uppmaningen? För att vi ska förstå den. Men nu vill jag komma till själva motiveringen. Varför? Varför riktar Paulus den här uppmaningen? Och då får vi gå lite utanför själva texten. Vad vi säger det första, det är att tron är grundad på ordet. Det är väl nästan så självklart så att det inte behöver sägas. Men den tro som vi äger, vi fäster den vid ordet. Tron måste ha ett objekt. Och vår tro, den är som ett ankare som håller fast vid något. Och egentligen är vårt ankare vi håller fast vid är Gud själv. Kristus själv. Men det är ordet som hjälper oss att veta vem är denne Gud som vår tro är fäst vid. Vem är denne Jesus, Guds son? Genom evangeliet blir ni frälsta om ni håller fast vid ordet som jag förkunnade. Och ordet är också ett levande väsen. Det är mer än bara en kunskapsförmedling. Ordet är ett medel för andens verksamhet. Det står i Romarbrevet, 10 kapitlet, att alltså kommer tron i kraft av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Och Petrus, Jesu lärjunge, han lyfter fram detta med att ordet är ett levande ord, ett levande väsen. Han skriver så här i sitt första brev, 1 Petrus 1, vers 22. Jag börjar vers 23. Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består. Ty allt kött är som gräset och all dess härlighet som blomman i gräset. Gräset vissnar bort och blomman faller av, men Herrens ord förblir i evighet. Det är detta ord som har förkunnats för er. Ett levande ord och en oförgänglig säd. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Det är vår tron är grundad på ordet. Det andra jag vill säga om varför denna uppmaningen är så viktig för oss som församling, det är att ordet befäster och bevarar oss i Herren. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättavisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet, så att gudsmänniskan blir fullt färdig, väl rustad för varje god gärning. Det skriver Paulus till sin lärjunge Timoteus. Vi behöver denna utrustning som ordet ger oss för att, som står här, för undervisning, till rättavisning, upprättelse. Hur ofta behöver vi inte upprättelse? Och fostran i rättfärdighet. Och en kristen är under attack ifrån världen, ifrån djävulen och ifrån det egna köttet. Och därför så fortsätter Paulus efter den här Jesus läste om nyttan med skriften, så fortsätter han att skriva till Timoteus. Jag uppmanar dig allvarligt vid Gud och Kristus Jesus som ska döma levande och döda och inför hans uppenbarelse och hans rike. Predika ordet. Träd fram i tid och otid. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med all tålamod och all undervisning. Ty det ska komma en tid då människor inte längre ska stå ut med den sunda läran. Utan efter sina egna begär ska de samla åt sig mängder av lärare allt eftersom de kliar dem i öronen. De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter. Och Petrus som skriver i sitt brev, er fiende djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter någon att sluka. Stå emot honom, orubbliga i tron. Så sanningen är alltid under attack. Ibland öppet och ibland och ofta kanske mycket mera subtilt. Tränger in i våra tankar obemärkt. Och där ordet kan ge oss skydd. Ordet som är andens svärd. Vi ska inte, som det står, kastas hit och dit och dras med av varje vindkast i läran. När människor spelar sitt falska spel och listigt förleder till villfarelse. Utan istället fortsätta kampen för den tro som en gång för alla har överlämnats åt det heliga. Det sista är från Judas brev. Låt Kristi ord rikligen bo ibland er. Det tredje jag skulle vilja säga, varför denna uppmaning är så viktig för oss, det är att ordets förkunnelse är församlingens primära uppgift. Går jag för långt nu när jag säger detta? Finns det inte otroligt mycket behov och nöd i världen som församlingen är kallad att möta på olika sätt med händer och fötter? Vi vet ju hur mycket lidande och nöd det finns ute i världen som möter oss hela tiden i rapporter. Materiell nöd, fysisk nöd. Även i Sverige. Alla har det inte bra ens i Sverige. Vi vet att det finns psykisk nöd, social nöd, ensamhet. Många som lider på olika sätt i Sverige. Är det inte församlingens uppgift att i första hand gå ut och försöka möta all denna nöden? Jesus, när han gick omkring på jorden, han ägnade sig åt alla människors behov. Ja, det är tungt argument. Men vi pratar nu om församlingens primära uppgift. Och jag skulle vilja säga att det finns många aktörer i världen som tar sig an mänsklig nöd i olika former. Vi har Världshälsoorganisationen, UNESCO, Röda Korset, Rädda Barnen, Läkare utan gränser. I Sverige har vi BRIS, vi har kvinnojourer, vi har en utbyggd sjukvård, vi har socialtjänst och så vidare. Jesus, vi sa, han tog sig an alla människor. Men Jesus, han gjorde något som alla dessa olika aktörer inte gör. Jesus sa så här en gång att människosonen har inte kommit för att låta sig tjänas utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Jesus gör något som WHO, Världshälsoorganisationen och alla de andra inte kan göra. Och Jesus, han säger när han möter lärjungarna efter sin uppståndelse i den där salen med de låsta dörrarna, så säger han till dem: Det står skrivet att människosonen ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda, och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk. Och ni är vittnen om detta. Vem ska vittna? Vem ska göra detta? Ska världshälsoorganisationen göra det? Ska kvinnojourerna göra det? Det finns ingen som gör det om inte församlingen gör det. Och därför så är det församlingens unika uppgift att vittna om Jesu uppståndelse, om budskapet om omvändelse och syndernas förlåtelse. Det är församlingens unika uppgift och specifika uppgift. Och därför är det församlingens primära uppgift. Tyvärr så ser vi ofta att kyrkan vill göra likadant som många av världens aktörer. Man vill inte, kanske inte ens ibland skilja ut sig utan att gå med mängden. Men vi ska inte underlåta att vara det som är vår primära uppgift, vår främsta prioritet. Det är intressant att se hur det här var alldeles glasklart för apostlarna. Vi läser i apostlärningarna om en situation i apostlärningarnas 6:e kapitel. Jag ska läsa den texten som är ganska kort. Där står det att vid den tiden, när antalet lärjungar växte, började de grekisktalande judarna klaga på de hebreisktalande över att deras änkor blev bortglömda vid den dagliga matutdelningen. Då kallade de 12 samman alla lärjungarna och sa: det är inte bra om vi försummar Guds ord för att göra tjänst vid borden. Nej, bröder, utse 7 män bland er som har gott anseende och är fyllda av ande och vishet, så ger vi dem den uppgiften. Själva ska vi ägna oss åt bönen och åt ordets tjänst. Ja, änkorna var inte på något sätt oviktiga, och deras nöd var inget som man försummade. Man tar hand om det. Och här har vi ju den begynnelsen av församlingens diakonitjänst, som alltid har varit en del sen av församlingens uppgifter. Men det viktiga i den här texten, det är markeringen för alla tider om att förkunnelsen av Guds ord kommer först. Därför att det är den församlingens unika och specifika uppgift, och det är ingen annan som tar sig an den. Så skulle jag vilja ta upp kanske en liten möjlig invändning här. Du kanske tänker som så här: ja, jag håller med dig att sprida Guds ord, det är varför församlingen är här på jorden i första hand. Men måste det vara genom predikan? Har inte tiden gått ifrån predikan? Predikningar. Människor vill inte sitta och lyssna på en predikan i 20, 30, 40 minuter. Man säger ju att det här attention span, den här tiden som man kan vara koncentrerad och ha sin uppmärksamhet riktad, att den blir kortare och kortare för varje åldersgrupp eller årsgrupp. Att man kanske inte kan räkna med mer än en minut eller 30 sekunder, och helst ska det vara i form av någon rörliga bilder också. Människor kommer inte för att lyssna på en predikan idag. Det finns andra sätt att föra ut evangeliet. Jag skulle bara säga först att som svar på det, att predikan har genom kyrkans historia varit ett mäktigt redskap till att föra människor till omvändelse och tro. Och om du går in på en bibel online, säger Folkbibeln online, och söker på till exempel ordet förkunna eller förkunnade eller förkunnelse, så får du se att det är mycket förekommande genom både Gamla testamentet och Nya testamentet. Guds budskap, tror jag, är inte avsett att diskuteras eller debatteras, utan att förkunnas. Och jag vill bara lite grann att ta er med en tankebild till Mose, där han går ut i öknen och vallar djuren och har ett möte med Gud, där han ser den brinnande busken. Och han går dit för att se vad det är för något märkligt, varför busken inte brinner upp. Och då hör han Guds röst som säger: kom inte hit. Ta av dig skorna, till platsen där du står är helig mark. Och han sa: jag är din faders Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Då dolde Mose ansiktet, ty han bävade för att se på Gud. Han som kallar sig jag är, han låter sig inte debatteras eller diskuteras, utan han deklarerar för oss. Han i sin nåd uppenbarar sanningen om oss själva och om sig själv. Och visst, alla vill inte höra och alla tar inte emot. Vi sjöng här förut sången om såningsmannen som sår ut den goda säden. Och sånt hamnade på vägkanten och sånt bland törnerna och sånt i den goda jorden. Och i Romarbrevet 10, som jag citerade lite förut, så säger Paulus: alla vill inte rätta sig efter evangeliet. Och så citerar han Jesaja. Jesaja säger: Herre, vem trodde vår predikan? Och så lägger Paulus till: alltså kommer tron av predikan, och predikan genom Kristi ord. Alla tar inte emot, men somt faller i den goda jorden. Och Gud kommer att frälsa människor genom ordets förkunnelse. För att det är ett levande ord. Han har gjort det och han kommer att fortsätta att göra det. Jag vill läsa några verser ifrån Jesajas 53 kapitel och bara lyssna. Du ska kalla på ett folk du inte känner. Ett hedna folk som inte känner dig ska skynda till dig för Herrens, din Guds skull, för Israels heliges skull, ty han har förhärligat dig. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Den ogudaktige må överge sin väg, den orättfärdige sina tankar, och vända om till Herren. Så ska han förbarma sig över honom. Och till vår Gud, till han ska ge mycken förlåtelse. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän de har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Så detta med predikan, skulle säga att det handlar om tilltron till Guds ord. För det första att det är ett sant ord. Och vi vet att sanningen i Guds ord har ifrågasatts i mycket stor utsträckning de senaste 150-200 åren. Och det har haft en förödande inverkan. Och inte minst har det haft en förödande inverkan på tilltron till predikan som församlingens viktigaste uppgift. Så det handlar om tilltron till Guds ord som ett sant ord, men också som ett relevant ord. Att det är Guds ord som ensamt kan ta sig an människans viktigaste frågor. Människans mest grundläggande frågor och behov. Och slutligen att Guds ord, som varit inne på tidigare, att det är ett levande ord, ett verksamt ord. När vi har tilltron till att Guds ord är sant och relevant och levande, så tror jag också att vi har en tilltro till predikans uppgift, förkunnelsens uppgift. Men om vi inte har den synen på Bibeln, på synen på Bibeln och så som Guds ord, så kommer vi att göra andra saker istället som kyrka. Och det har också visat sig. Vi har många exempel på det. Till slut, kommer folk att lyssna då? Du kanske har aldrig så rätt att Guds ord är ett levande ord. Men om bänkarna är tomma och ingen kommer innanför kyrkans väggar, så kan ju jag och andra stå här och predika tills vi är blåa i ansiktet. Vad spelar det för roll? Så vill vi inte möjligen sätta upp högtalare utanför kyrkan. Ja, jag skulle säga så här att jag tror att de kommer. Jag tror att människor dras dit där de möter Guds ord. Där det inte är människors ord. Och vi hörde ju en text här förut ifrån Jeremia. Jag hade gärna velat ägna betydligt mer tid åt den, men det kanske blir vid ett annat tillfälle. Men där Jeremia slutar med att säga: vad är halm mot säd? Är inte mitt ord som en eld, säger Herren, och likt en slägga som krossar klippan? Jag tror att, som sagt, att där människor möter detta levande Guds ord, en säd, inte en halm, så kommer fler och fler för att också få höra och ta emot detta levande ord. Detta som är mat för själen. Men jag tror att det kan vara ett långsiktigt, man får se det långsiktigt. Ibland så skänker Gud en väckelse och det kan hända väldigt fort och väldigt mycket. Och ibland så är detta något långsiktigt. Men jag tror att det är den enda riktigt verksamma metoden. Tänker också på Jesu ord om senapskornet som det minsta av alla korn, men som växer upp och blir det största av alla träd. Så detta är lite grann vad jag ville säga om som svar på frågan varför. Varför Kristi ord rikligen bor ibland oss? Därför att det är det som är vår tros fäste, ordet. Det är ordet som bygger upp oss, som bevarar oss och befäster oss. Och därför att ordet, förkunnelsen av ordet, är församlingens primära uppgift. Men till slut bara lite grann ytterligare konkretisera tillämpningarna. Jag vill säga två saker som tillämpning. Först, ge utrymme för förkunnelsen av Guds ord. Hungra efter den. För var det vanligt i kyrkorna, under flera fall i frikyrkorna, att man hade förkunnelse två gånger varje söndag. Förmiddagsgudstjänst och en kvällsgudstjänst. Och fortfarande så i många delar av världen. Och människor kom för att ta emot mer av Guds ord. För att det fanns en hunger. Men ha som krav att ordets förkunnelse, att det utgår ifrån Guds ord och inte människoprat. Det var det första. Ge utrymme för förkunnelsen.
Det andra är förbered jordmånen. Såningsmannen, han mötte olika typer av jordmån. Jorden behöver luckras. Ogräset behöver flyttas på. De världsliga omsorgerna och så vidare. Kom hungriga till att möta Guds ord. Förbered i bön både oss själva som lyssnar och bed för dem som förkunnar. Och kom med en förväntan på Guds ord. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder. Och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta. Så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det vartill jag har sänt ut det. Då ber vi tillsammans. Herre, jag vill be dig att du ger oss en tilltro till ditt ord. Till makten i ordet, att det är ett levande ord, en levande säd. Jag ber dig att du ger oss en vördnad och en respekt. Jag ber att du ger oss en hunger och en längtan. Jag ber att du hjälper oss att ta visa beslut. Hjälp oss att se vilken skatt som vi förvaltar. Jag ber att du välsignar denna församling. Jag tackar dig för vad vi får ta emot ifrån dig. Herre, jag ber att du välsignar var och en i detta rum idag. Herre, kalla på oss var och en att möta dig i ditt ord.